Hur många gånger har inte du varit ute på promenad och det har börjat regna och du står där genomblöt utan gummistövlar och konstaterar att jag visste att det skulle börja regna, fasiken. Eller du har bytt telefonnummer med någon och går och väntar på att den ska ringa och när personen till slut ringer så säger du att jag visste att den här personen skulle ringa. Eller personen ringer aldrig och du känner jag visste att den här jäveln inte skulle ringa. Du tittar på Melodifestivalen och hör en massa låtar och när man utropar en vinnare så är det precis den som du hade förutspått. För du visste att det var just den här som borde vinna. Välkommen till Dumma människor med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. I den här podden försöker vi förklara mänskligt beteende med forskningens hjälp för att utreda varför vi gör så dumt i onödan så ofta. Idag ska vi prata om hindsight bias, efterklokhet. Och jag är ledsen att behöva säga det, riktigt så bra på att lista ut vad som kommer att ske är du inte. Efterklokhet och hindsight bias gör oss både lite dummare och eventuellt lite störigare.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar, alltså alla, hela baletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger.
Mm.
Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt, vi ska aldrig mer renovera, du vet så här. Inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten. Tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar.
Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
Att jag har buffertsparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Björn, vi ska alltså prata om efterklokhet idag och kanske närmare bestämt någonting som på engelska kallas hindsight bias. Och ska vi börja med att bara definiera vad är efterklokhet? Vad är det på vetenskapska?
Vår tendens att bedöma sånt som redan inträffat som mer förutsägbart än det faktiskt var.
Okej. Okay. Ja. Okej, okay, så här i efterhand borde jag ju verkligen förstått att den där tekoppen skulle jag spela ut om jag ställde den så där snett på bordet.
Ja.
Men väl i stunden så var det inte alls lika uppenbart.
Nej, precis. Och det här kallas ju också ibland the knew it all along phenomenon. Eller jag visste det hela tiden fenomenet.
Även kallat ett av de absolut, absolut störigaste fenomenen när det är sånt som kommer ur ens omgivningsmun.
Vad var det jag sa?
Kokar vid blotta tanken.
Mm. Ja. Exakt. Alltså, man tänker ju ibland det, men jag brukar kunna hålla tillbaka för det mesta.
Jag är inte säker på att jag brukar det. Nej. Men...
Alltså, det händer väl någon gång då att man säger det. Men man känner ju i det ögonblick som munnen säger det att man är oskön.
Ja, otroligt oskön.
Ja. Men det här är någonting som vi alla har för oss i högre eller mindre utsträckning. Går runt och tycker och tänker att amen, det var väl klart att det blev så där. Alltså om man frågar folk efter fotbolls-VM så kommer jättemånga säga att... Amen,
vi såg från första början att dansken skulle vinna.
Ja, eller Frankrike var det väl som vann senast.
Ja, jag pratade om ett helt annat fotbolls-VM, Björn.
Det är som dansken vann. Men... om man i själva verket hade gått tillbaka och kollat vad folk hade sagt före så var det betydligt färre som gissade att Frankrike skulle vinna. Så att, och det är själva liksom, tankefelet då. Vad har vi för historia här? Tänker du kanske? Eller det kanske du inte tänker?
Nej, men det är lätt att vara efterklok så här. Efterhand borde jag verkligen tänkt det.
Just det. Ja. Nej, men historien... Det här är ju liksom inte ett fenomen som man bara upptäckte 1970. Det är också här, åh gud, så här funkar människor. Utan tvärtom är det här något som man genom liksom hela mänsklighetens historia har liksom nedtecknat eller observerat sådär, att vi tenderar att vara efterkloka. Mm. Men det fick liksom en vetenskaplig stämpel på 70-talet då det var en amerikan som heter Baruch Fischoff, jag hoppas att jag uttalar hans namn rätt, som han var då en sån här grad student, alltså typ han var inte ens forskare utan på en högre nivå på sin psykologiutbildning sådär. Och han var på något seminarium där man diskuterade den här observationen att läkare ofta så att säga, överskattar sin förmåga att sätta rätt diagnos när man kikar på fallstudier.
Sådär, det där skulle jag ha sett från första början att det var halsfluss.
Ja, precis. Ja. Det var ett seminarium där man diskuterade det fenomenet och den här Baruch tänkte då att det här fenomenet skulle jag vilja studera. Sagt och gjort, han och någon forskarkollega, de gjorde den första riktiga studien där de också satte det här begreppet då, hindsight bias, där de lät folk bedöma sannolikheten för olika utfall av den amerikanska presidenten skulle åka på sån här internationellt toppmöte till Moskva och Peking.
Kanske Danmark.
Beijing.
Nej, okej. Okay. Det var just exakt Moskva och Peking.
Ja, det var det. Precis. Okay. Du får släppa Danmark nu. De här experiment- eller undersökningsdeltagarna fick gissa sannolikheten för olika möjliga utfall där. Du vet, det kommer skriva ett handelsavtal eller det kommer bli, vad vet jag.
Svårt, men absolut.
Massa olika möjliga utfall. Ett tag efter då att president Nixon, Tricky Dick som han kallades, återvände till USA och det var klart med de här mötena, så fick de här personerna försöka minnas vad de hade gjort för prognoser.
Och då visste de, då hade man liksom läst i tidningarna vad resultatet var.
Precis, så det fanns ett facit. Då visade sig att deras liksom uppfattning om, eller deras minnen av vad de hade sagt påverkades väldigt kraftigt av det som faktiskt hade inträffat.
Ja, så hade det skrivits ett handelsavtal, så var det den grejen de verkligen kom ihåg att de hade förspått.
Just det.
Det är alltså lite självförhärligande. Ja. Hur? Alltså de liksom lyfte fram det som fick rätt.
Japp.
Och glömde bort resten.
Ja. Mm. Och om det är någon som vill kika närmare på den här studien så heter den just I Knew It Would Happen. Mm. Så att efter det så blev det här ett liksom etablerat begrepp, och sen så har man forskat jättemycket på det här ur massa olika vinklar. En sån grej som man har tittat på är när det är särskilt sannolikt att sådana efterklokhet ska uppstå. Då.
Mm.
Vad kan utmärka en händelse som är särskilt benägen att kicka igång vår efterklokhet?
Allt sånt som sen leder till det här hopplösa ältandet. Alltså jag tänker mig, de grejerna jag dras med, det är verkligen, hur fan kunde jag inte fatta att det där skulle hända? Det är när jag liksom fått traumatiska, jobbiga konsekvenser.
Gud vad du har rätt. Exakt så. Att hindsight bias, efterklokhet uppstår framför allt vid liksom negativa händelser.
Mm.
Så inte att Frankrike vinner fotbolls-VM då kanske, utan att något hemskt händer.
Mm.
Dessutom, ju hemskare grej, ju värre utfall, ju mer negativt, desto mer efterkloka blir vi.
Ja, desto mer självklart framstår det i vårt huvud att det var att det här skulle hända.
Ja. Ja,
och jag kommer... vad hemskt, vilken taskig bias.
Ja, precis. Så att det finns ett sådant sammanhang där man har sett den här effekten väldigt tydligt, och det här i en studie på det då, sådana amerikanska malpractice suits, alltså när folk stäms för felbehandling och det blir rättegångar av det.
Alltså just det, för så håller de på i
USA.
Så håller de på där. Just
det,
jag trodde blindtarmen när jag var läkare, men i själva verket var det tarmvred. Alltså stämmer du mig?
Just det.
Och, kul arbetsförhållanden att verka under.
Och ju värre utfall...
Desto mer du dog.
Ja, precis. Ju mer någon dör helt enkelt. Desto mer kommer juryn då som dömer i ett sånt fall att tycka att, men hur kunde du inte se det här? Liksom oavsett, liksom oavsett objektiva data. Är du med?
Vänta, ja. Och vet du vad? Nu trillar en till polett eller en till del av den här problematiken ner. För att jag har hela tiden tänkt mig att efterklokhet är någonting jag ägnar mig åt bara när det kommer till mitt eget beteende. Men jag kan alltså vara en jurymedlem som tittar på ditt beteende in hindsight och anser att du borde vetat bättre.
Mm-hmm.
För att med den informationen jag har så är det alldeles självklart att personen skulle dö i tarmvred.
Ja.
Okej, och då och juryn då, ju mer personen dog, alltså ju värre utfallet blev, desto mer anser jag att du borde ha fattat det.
Precis, och sen så jag är inte helt säker på att den typen av fall görs upp i vanliga domstolar, men det är folk som sitter och bedömer i alla fall. Och det finns en hel del sådana studier också med liksom, hypotetiska exempel. Sådär. Och då har man sett att om en terapeut till exempel har en patient som säger att den ska skada någon annan person och den här terapeuten gör inget med den informationen sådär, och sen så blir det faktiskt så då att
någon skadas.
Ja. Och i de fallen, folk som läser den storyn kommer tycka att den här terapeuten borde ha...
Ja, för personen i fråga sa ju att den skulle göra det.
Ja.
100% säkerhet att det skulle ske.
Precis, så att liksom, även om omständigheterna vid det första tillfället är exakt likadana, så påverkar utfallet väldigt mycket hur man tycker att en situation borde ha uppfattats.
Ja.
Och jag tänker på en aktuell, högaktuell fråga som vi kanske ska inte tjata om.
Är det vaccinet?
Nej,
är det pandemin?
Det är pandemin. Och jag bara tänker på att jag verkligen har sett det här i debatten och att det samvarierar väldigt mycket med hur läget känns just nu. Hur smittläget känns just nu. Liksom hur går det för den här landskampen som har varit då, till exempel mellan de nordiska länderna.
Mm.
Ja, men, random twittrare om varför lyssnade inte myndigheterna på mig i mars?
Jag sa ju att vi skulle gjort som Finland.
Ja,
då.
Ja.
Sen sa man 140 andra grejer, men den man minns är Finland, för att just den veckan så är det prima liv för finnarna.
Precis, och nu är du på något då, liksom hur selektivt minnet funkar i de här fallen. Och det här hänger väldigt nära ihop med det här med falska minnen och misinformation effect.
Just det.
Och Loftus, minns du Loftus?
Elisabeth.
Elisabeth Loftus, hon som på egen hand liksom gjorde om hela vår syn på minnets tillförlitlighet. Mm. Att minnet är faktiskt inte så värst tillförlitligt utan en ganska skakig konstruktion. Mm. Hon har också varit inne och kikat på det här med hindsight bias. Jag kommer ta upp någon studie som hon har gjort som var jätteintressant. Sådär.
Gud vad spännande. Får jag bara för att knyta det här till, för nu hamnar vi lite i rättssalar och sånt där. När märker vi av vår hindsight bias i vår helt vanliga vardag? När blir, gör den vanliga mig till dum människa?
Ja, du...
När jag klandrar mig själv tänker jag spontant. Mm. Att jag liksom så, åh, men det fattade jag väl att jag borde inte ha satt alla mina lottopengar på att Danmark skulle vinna fotbolls-VM när det tydligen var Frankrike. Att man klandrar sig själv för att man i efterhand tycker att ett utfall var liksom uppenbart. Dels lite ält och lite klandrande.
Precis, vet du vad? Jag kommer nu om en liten stund att komma in på liksom, ska man säga, sätt som det här kan vara bra och dåligt för oss. Och då kommer vi beröra en del av det där
vet
som du
vad?
Är på nu.
Tom skulle komma ge sig till tåls.
Är det så?
Japp.
Ja, härligt. Vilken fin impulskontroll, Tomskål. Mm.
Efterklokhet är den vanligaste formen av klokskap. Det är också den enklaste formen.
Jag tänkte jag ska bara först prata lite grann om varför har vi den här?
Ja, varför har vi den här?
Varför har vi den här prylen? Det finns ett par teorier om det. Och de behöver inte vara ömsesidigt uteslutande, sådär, utan de kan stämma båda två. Mm. En är tysk. Från Max Planck-institutet i Berlin. De har gjort jäkligt mycket coolt inom psykologiområdet genom åren. Och så där. De är väldigt bra. Så där. De lanserade en teori att hindsight bias, menar de, är egentligen inget, det är inget fel. Utan det är en biprodukt av en kognitiv mekanism som gör att vårt minne funkar bättre. En kognitiv mekanism som städar lite i minnet och tar bort röriga grejer.
Ja, alla de där 9 felalternativen av eventuella utfall ska blekna för att det utfallet som var relevant ska få plats och sparas.
Precis så. Så att om man tänker sig att vår kunskap om en viss händelse finns i hårddisken och sen så får vi feedback att nej, det var inte Danmark som var bäst utan det var Frankrike som var bäst. Okej, Frankrike är bästa fotbollslaget. Så att då kommer vi att liksom uppdatera hårddisken med ny kunskap och det gör då att när vi ska tänka kring den här händelsen då kommer vi att dyka ner i en liksom uppdaterad version av våra minnen som innehåller mycket mer Frankrike och mycket mindre Danmark. Då blir det liksom tillgängligt för oss och det är på ett sätt liksom mer relevant information, eller hur? Frankrike är ju det bättre fotbollslaget. Så att de har en ganska positiv syn på det här och varför vi har det. Det är bara liksom vi får ett liksom uppgraderat och bättre minne, om än inte lika sanningsenligt, så att säga. Hänger du med?
Jag hänger helt med och jag börjar genast tänka, varför är det viktigt då? Jo, för att det får oss att... Så det av 10 tänkbara alternativ så skedde alternativ 7. Det är 7an vi minns. Sannolikheten för att nästa gång situationen uppstår att det är 7 som är rätt svar är ju då något större. Så ska vi som människor vara funktionella och effektivisera vårt beteende så är det ju rätt svar som är vägen framåt, att försöka följa rätt svar men hela tiden ska processa samma 10 potentiella utfall så blir det ju inte särskilt effektivt.
Nej.
Men då de gångerna när inte alternativ 7 var rätt så har vi kanske effektiviserat fel.
Ja, precis. Så att det är lätt att se problem med det, helt klart.
Jag kan berätta ett exempel på hur jag funkar. Vi kollade på spåret nu häromdagen, jag och Alex, och så var det fråga och så på 10 poäng så var det så här, en helig kräm eller något sånt där. Och jag bara, hasplade med säkert 40 olika alternativ för att jag funkar så. Vänersborg, San Salvador, Kristianstad, Ljungskil, Chicago.
Ja, det är väldigt mycket du, ja.
Ja, och sen när det är då på 8 poäng när någon drar och säger San Salvador. Jag bara, hörde du, det var det jag sa. Och det var ju inte bara det jag sa, jag sa jättemånga andra saker. Men känslan då är att det där var ju det jag trodde.
Ja, det kan du ha exempel på det. Ja. Precis, det där liksom selektiva minnet.
Ja, det var när du sa Ljungskil, man bara, did not.
Nej, exakt.
Åtminstone inte lika starkt.
Nej, men precis. De testade den här modellen, de här Max Planck-forskarna med massa studenter på University of Chicago av någon anledning, där de fick information om innehållet i olika maträtter, alltså näringsinnehållet, du vet, hur mycket kalorier och protein och sådär. Och sen så fick de kika på listor med olika maträtter i par. Dra till med två olika maträtter.
Korvstroganoff och palt.
Bra.
Jag som är pigan Lina Emil Lönneberga.
Och sen så fick de gissa vilket som hade mest kolesterol till exempel. Så här, palt, korvstroganoff, vilken av de här har mest kolesterol i sig. Och så fick de svara på det och så fick de också ange hur säkra de var på sitt svar. En dag och en vecka senare så följde man upp det här och bad dem att minnas vilka beslut de hade gjort och också hur säkra de hade varit på de besluten. Och sen så gjorde man så att vissa av de här personerna fick liksom feedback på...
De fick veta att palt var en riktig kolesterolbomb.
Ja. Och då visade det sig att man med stor säkerhet kunde förutsäga, alltså man kunde liksom skapa hindsight bias hos folk.
För de som fick veta att det var så, de som fick facit, kände sig när de skulle minnas hur de hade gissat, ville verkligen minnas att de var helt, att de, helt enlighet med facit.
Ja.
De upp, de liksom, och att de hade varit väldigt säkra, som jag var på San Salvador.
Exakt. Hårddisken liksom uppdaterades och sen så när man ska gå in och hämta minnen där så var det en ny uppgraderad databas med info i huvudet, om vi ska ta den här datoranalogin då. Så att ytterst mänskligt, helt enkelt. Inget konstigt med det. Sen så finns det också en annan teori som har mer att göra med det här med storytelling, kognitiv dissonans och allt det där. Du vet att man vill få sin historia att hålla ihop.
Just det, A, B, C, D, att det liksom är en självklar tajt linje och inte massa spret och hopp och olika...
Precis, och liksom kan ha att göra med så här, identitet och självbild, att jag är en person som är bra på sport, alltså jag måste ha gissat Frankrike skulle vinna VM eller så. Det är ju verkligen liksom, lätt att, att se den funktionen också i det här, helt enkelt. Vad var det jag sa? Det brukar alltid sluta så. Och alla dina vackra löften.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng.
Ja.
Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det.
Ja.
Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin. De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den!
Mm.
Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Historia slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också, så att de går i tid alltid.
Mm. Jag har aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, för att man har, man har sekunder som man inte kan avvara, då är det en väldigt sval liten plats på att stå och mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på.
Mm.
Då var det bara klickety-klickety in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
Ska vi gå in på det här med problem?
Ja, när uppstår problem knutet till detta?
Det finns ett sånt problem som tas upp i det här sammanhanget som kallas retroaktiv pessimism. Alltså om man har något som har gått dåligt så att man börjar känna att oj, 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 vad många som dog i den här pandemin.
Mm.
Nu när man sitter på någon slags facit.
Mm.
Och så går man tillbaka och funderar hur man liksom såg på den här händelsen i början av...
För ett år sedan.
För ett år sedan. Ja. Och då, ja, men som vi var inne på, att man kommer vara liksom selektivt uppmärksam på de saker man har tänkt, sagt, gjort som kanske drog lite mer åt det liksom pessimistiska hållet.
Ja, just det.
Bara för att se sig själv i ett lite mer positivt ljus och kanske undslippa ansvar.
Ja, just det. Ja. Och det där är ju den där störiga typen. Ja. Jag visste det.
Ja.
Men vad var det jag sa? Man bara, för att du sa 40 olika saker, för det vet jag med mig.
Mm.
Att de första veckorna av pandemin, den här munnen sa ju allt ifrån... Herregud, kommer saker ting aldrig återgå till det vanliga, som att säga det här är över om 2 veckor. Alltså, man hade inte en aning.
Just det.
Och beroende på sinnesstämning etc. så gav man uttryck för lite allt möjligt.
Ja.
Och då är man ju en riktigt större jävel om man så här i efterhand säger att jag sa hela tiden att...
Ja, precis. Liksom, minnena blir inkorrekta och man kanske inte tar ansvar för sin del i saker och ting. Det. Och blir ju då också oförmögen att lära sig av sina misstag. Om man visste hela tiden eller hade rätt hela tiden eller så finns det ju inget misstag att lära sig av. Sådär. Och det är väl själva huvudproblemet.
För just att
det ger i sin tur overconfidence, vad säger man? Alltså man får... Man blir för självsäker i framtida beslutsfattande.
Just det där var intressant. Apropå den här liknelsen jag försökte göra tidigare om alternativ 7, att man ska lära sig av det som var rätt. Så har du ju helt rätt i att man lär sig lika mycket av att komma ihåg det som var fel.
Det är det man lär sig av.
Ja, när jag gjorde det där så blev det inte bra.
Visst.
Alltså vill jag inte hamna i den situationen igen.
Ja. Hur bra är du på att liksom se och erkänna dina tidigare misstag? Du är ganska bra på det.
Jag lägger, jättelägger ganska mycket krut på det. Det är en av dem. Jag blir som ett litet barn som, vad gjorde jag för fel? Vad gjorde jag för fel? Och behöver skriva listor över exakt allt jag borde gjort annorlunda. Och
väldigt... Kan man säga att du är för bra på det? För att det finns ju en tydlig sån risk där.
Ja, lägger mycket fokus på det på ett väldigt prestationsångestrelaterat sätt.
Ja.
Alltså mitt sätt att ta mig ur ångest efter ett dåligt utfall är att anklaga mig själv för allt jag borde, alltså så här, att jag borde gjort bättre, allt jag gjorde fel, allt jag gjorde dåligt, och så tänker jag mig att den liksom späkelseprocessen ska rusta mig för framtiden. Jag är inte alls speciellt bra på att säga så här, nu blev det så här.
Nej, precis. För det finns ju en risk att man hamnar i så här depressivt ältande. Och det vill vi ju inte, att man ska så här veva misslyckanden bara som en sån här filmsnutt som går varv på varv. Mm. Men man vill ju också att man ska kunna så här lära sig av tidigare misstag och liksom dra någon slutsats och göra annorlunda nästa gång.
Mm, och det är nog där jag kvalar in, men med ganska... ganska hårda ordalag gentemot mig själv.
Precis.
Tror jag.
Jag tycker att jag har hört det. Sådär, att du kan döma dig själv rätt hårt för grejer.
Men är det bra eller dåligt om vi ska knyta tillbaka till vår hindsight bias?
Alltså, så här. Jag tycker man ska separera liksom, kanske handlingen från ens person. Så att där blev det fel. Det behöver inte innebära att jag är en
att
jävla
sopa. Att jag är sämst, men nästa gång kan jag tänka på att blinka innan jag svänger.
Ja, det är väl idealet. Efterklok, så jävla enkelt att vara efterklok. Efterklok, efterklok, så jävla enkelt att vara efterklok. Det finns en del intressanta studier som visar lite grann hur det här kan påverka oss i vardagen. Du var ju inne på det lite tidigare, sådär, när uppstår det här. Först en studie då, som inte är direkt kopplad till något jättevardagligt som du ska höra. Men som kom fram till någonting som i sin tur säger någonting om hur vi funkar till vardagen.
Kan du berätta?
Till vardags. Ja. Och det är det som kallas visual hindsight bias. Det fenomenet har man upptäckt i studier av den här typen. Det fanns en studie där man lät folk se blurrade bilder på kändisar. Så fick de titta på de här medan bilderna gradvis blev mer och mer tydliga. Är du med på vad jag menar? Så att man efter en stund kunde se precis vilken kändis det handlade om då. Och sen efter det så fick de här deltagarna gissa på vid vilken nivå av liksom suddighet kommer andra att kunna identifiera den här kändisen. Vad tror du hände?
Ja, men då trodde man att det var mycket tidigare än vad det var.
Ja, precis. En kraftig överskattning av hur snart andra skulle kunna se vem den här kändisen var. Och det här med visual hindsight bias har man också sett då i verkliga världen. Hör på det här. Loftus.
Elisabeth, minnesexpert.
Japp, hon kikade på det här i såna här fall som involverade röntgenläkare. Du vet, de kikade på sina, vad man nu kallar det.
Plåtar.
Plåtar som man säger. Och där har man då sett att i såna här fall där det handlat om någon har kanske blivit stämd eller anmäld för att de inte har hittat någon tumör eller vad det kan handla om. Så har det visat sig att andra röntgenläkare som så att säga vet att det är...
Det var en brusten blindtarm, de tittar på samma... plåt så ser de alldeles självklart olika förändringar. Exakt. Och blodvite.
Precis. Och sen så testar man att låta folk se samma plåtar, alltså andra röntgenläkare se samma plåtar, ja, utan den här informationen. Då blir det jättesvårt att hitta det där igen. Också ett sånt exempel på sån visual hindsight bias, helt enkelt. Någon studie från 2001 från rättssystemet. Hur tänker du att det kan spela in där?
Du har ju redan varit inne på lite grann att, alltså att man tänker sig att det här borde man sett mycket tidigare.
Om jag säger victim blaming, vad säger du då?
Då famlar jag efter mina genusglasögon och sätter på mig dem. Och du, korta kjolklädda tjej, borde fatta att den här mannen var ute efter att våldta dig när du hoppade in i samma hiss som honom.
Exakt. Det var en studie från 2001 där man kunde se att liksom just den typen av effekter, att man menar att liksom offret
borde vetat bättre.
Ja, precis.
Det var uppenbart vad som skulle ske.
Ja, och att man har sett en sån effekt hos liksom jurymedlemmar och så då. Men också att motmedlet är att faktiskt så säga verkligen presentera en tidslinje och hur situationen var för, alltså att inte lägga så mycket fokus på utfall utan på situationen så som den var för personen, kan vara ett sätt att minska den här effekten då.
Ja.
Men där kan ju det här allmänmänskliga och kanske, tänker man sig, lite oskyldiga tankefelet faktiskt få rätt allvarliga konsekvenser.
Just det. Det får mig att tänka på Stig Dagerman-berättelsen, en man som snart ska döda ett barn. Kör i sin bil tillsammans med sin hustru och solen skiner. Mannen som snart ska döda ett barn vänder sig mot henne och pussar på henne. Pojken som snart ska dö säger till sin pappa, jag springer över till grannen. Alltså hela berättelsen.
Oh, jag fick ja, den, gås.
Den är helt, helt otrolig. Den användes också av Trafiksäkerhetsverket där för mig. Där hela premissen är att du vet från första början vad som ska hända. Vilket gör att varje grej, man bara, nej men pappa, du kan ju inte låta ditt barn springa över till grannen. Det finns ju bilar på vägen och du som kör bilen, du kan ju inte vända dig om och titta mot din hustru. När du kör. Alltså, och så är liksom, där får man verkligen smaka på sin egen hindsight bias kraft.
Mm-hmm. Visst, och nu när vi är inne på det, finns det något bra motmedel mot den här grejen?
Det är att säga så här, lätt för dig att säga. Du vet ju nu. Nej, jag vet inte.
Alltså den är tydligen, har det visat sig, ganska svår att... Alltså den är svår att göra någonting åt.
Ja, jag tror att jag eventuellt för andra eller tredje gången citerar Henry Rollins i denna podd när han säger "Don't call me a smartass, I just can't forget what I know."
Ja.
Att när du väl vet vad röntgenplåten ledde till eller vad det nu må vara, så är det ju väldigt svårt att ställa om hela sinnet till att föreställa sig hur det skulle vara att inte veta.
Precis, och det enda som funkar är just det, att få folk att föreställa sig hur det är att inte veta. Man har sett då att om man ber folk att, ja men säg, okej, Frankrike vann fotbolls-VM, ska vi tänka oss ett scenario där Danmark vinner? Hur skulle det ha sett ut? Kan du liksom berätta lite om Danmarks väg mot vinst? Sådär. Alltså den typen av övningar där man får folk att fundera kring olika möjliga utfall och beskriva dem, har visat sig vara en grej som kan få ner den här hindsight bias eller efterklokhet lite grann. Sen tänker jag mig också att det är bra att bara veta att vi funkar så här.
Ja,
då kan man
liksom,
då kan man bromsa sig själv innan man säger vad var det jag sa.
Exakt. För det, och att ha med sig det, att nästa gång din kompis ska fika med dig och berätta om en, när den tappade sin plånbok och började berätta med att så jag hade den här i väskan och sen gick jag in på nattklubben, att bara så här, jättemånga gånger har kompisen gått in med väska på nattklubben utan att plånboken har blivit snodd. Det må låta självklart för dig, det är inte så självklart. Bit dig i tungan, säg inte vad jag sa. Eller hur kunde du? För det är det man så himla ofta gör.
Och vad fan ska man göra med den informationen?
Ja men exakt. Men varför la du den i väskan då om du inte... Alltså, åh gud vad störig man är.
Ja exakt, alltså det händer ju att man, jag, säger det till ungarna till exempel.
Ja.
Jag menar, varför? Alltså, varför ska jag säga så för? Jag menar, det finns andra sätt att få till den inlärningen än med...
Ja, om man ska försöka vara förlåtande, så varför säger man det? För att försöka hitta var är beteendet som ledde till det dåliga utfallet? Exakt vilket beteende är det vi ska korrigera till nästa gång? Men det beteendet, om såvida det inte är, lägg aldrig mer plånboken i väskan eller liksom, så hjälper det ju ingen.
Nej, och vad var det jag sa?
Ja, fy fan vad störigt.
Har det hjälpt någon med något någonsin?
Nej.
Men det är inte sista gången som varken du eller jag har sagt så.
Eventuellt, Björn.
Ja, kanske. Vi får se. Mm. det var allt från oss idag.
Gud vad bra du kom, Björn, du avar programmet.
Tack.
Vi säger tack för detta. Jag heter Lina Tomskog, med mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Och dagens avsnitt handlade om hindsight bias. Det var klippt av Peter Malmqvist, producerat av Klara Wallin och inspelat på Beppo.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.